Välkommen till detta andra avsnittet av Supermiljöpodden. En klimat- och miljöpodd med Vera Telemo och mig Ellen Palm. Vi kommer prata om några aktuella miljöhändelser och hylla olika smarta lösningar.
I detta avsnitt kommer vi framförallt att fokusera på COP21-mötet efter Parisdåden och hur det påverkas. Vi kommer även prata om lite glädjande nyheter om avfallshantering och mycket, mycket mer.
I första avsnittet av Supermiljöpodden så pratade vi om att du skulle åka till Lesbos, Vera, och nu har du kommit hem därifrån. Hur har det varit?
Det är svårt att säga att det har varit bra. Det är ju det är ju fel ord. Men vi lyckades pricka in en vecka då det kom väldigt få båtar med flyktingar. Av olika anledningar. Rykten säger att det har varit dåligt väder i Turkiet. Andra tror att Turkiet kanske har fått mycket pengar av EU för att hålla kvar flyktingar på den turkiska sidan. Så vi hade liksom en relativt lugn vecka ändå där vi kunde hjälpa till att förbereda för det långsiktiga arbetet med att, för förmodligen kommer det komma mer flyktingar senare liksom. Så vi rensade på lager, alla de här kläderna som folk har skänkt och man blir väldigt glad över att människor skänker så mycket kläder samtidigt som man kan oroa sig lite av konsumtionssamhället också när man ser mängderna.
Men hur går det faktiska mottagandet till? Jag tänker om ni då ser en båt som kommer in, vad händer då?
Alltså det är väldigt många som jobbar nere vid stränderna. Alltså det finns mycket volontärer på plats. Så det finns liksom folk som har båtar, som har gummibåtar de åker ut med om någon åker i sjön liksom. Läkare utan gränser hade någon så här också, så här, bara någon random grupp har liksom några norskar som har en båt till exempel där nere. Så det som händer är att de kommer in mot stranden. Alla är väldigt glada för att de har klarat sig då. Folk hoppar lite i vatten, får ju helt blöta skor och så vidare. Men sen tas de in, de brukar få lite filtar, kanske torra kläder, någon smörgås liksom. Och sen skjutsas de på bussar för att liksom ta sig vidare på sin resa. För de kommer till norra sidan ön och så måste de åka över hela ön.
Jag tänker, finns det någonting som du tycker att man liksom borde veta, som, eller finns det någon missuppfattning som vi tror här i Sverige som inte stämmer överens med hur det faktiskt är?
Jag hade nog en uppfattning om att det var mycket färre volontärer på plats. Och det tycker jag, det är ju väldigt positivt, alltså väldigt glädjande att se att så många människor från Kanada, från Tjeckien, från Spanien, från Polen, alltså så många människor som åker ner för att hjälpa till. Och jag hade nog mer en känsla av att det liksom skulle vara en strand och massa människor som kom in och liksom ingen som tog emot liksom. Så det är ju ändå väldigt glädjande. Sen är det ju inte så att det liksom är guld och gröna skogar och de får hur mycket som helst. Men det är ändå väldigt många vänliga människor som är där och försöker hjälpa till. Liksom. Men Ellen, jag hörde ju dig prata om plastfritt november nu i P1 igår.
Ja, jag var med i Nordgren och Epstein. De ringde in mig för andra året i rad faktiskt för att prata om den här kampanjen Plastfritt november som jag och två kompisar gör.
Det blir ju en rafflande debatt där med plastindustrin.
Ja, det var kul att de hade bjudit in dem. Jag tänker att man kanske tror på namnet att det handlar om att vi inte tycker om plast som material. Men egentligen handlar kampanjen om att vi vill belysa att plast kommer från olja och att plast används kanske onödigt mycket i väldigt många fall.
Och inte det att ni liksom hatar plast. Ni är inga plasthatare.
Nej, verkligen inte. Jag tycker att plast är bra. Jag menar, när det gör att maten håller mycket längre så är det en stor klimatvinst i det. Och när det gör att bilen är lättare och drar mindre biogas då, så är det mycket bättre. Det är resurseffektivt på det sättet. Liksom. Men det är ju inte det om det produceras från en icke-hållbar källa så som olja.
Och kanske också används på det slit- och slängmässiga sätt som vi faktiskt använder det idag.
Ja, det är väldigt mycket liksom engångsprodukter med plast som man bara, ja, kanske inte borde vara gjorda av någonting som skulle kunna hålla så mycket längre. Liksom.
De kanske lika gärna kunde vara papper.
Ja, jag vet inte säkert att det är bättre. Liksom. Men, så därför så tänker jag att därför handlar Plastfritt november om båda de här två grejerna. Dels om det onödiga användandet men också om resursfrågan. För skulle det vara liksom producerat på ett mer hållbart sätt och ett resurseffektivt sätt så kanske man kan ha det kortsiktigare användande. Alltså jag tänker att det är en balansgång där liksom.
EU vill lagstifta om sortering av matavfall enligt ett utkast av det cirkulära paketet som kommissionen ska komma ut med inom kort. I nuvarande lagstiftning så måste medlemsländerna separera plast, papper, metall och glas där det är tekniskt och miljömässigt och ekonomiskt genomförbart.
Men, och nu har man alltså, nu vill man föreslå då att även matavfall ska sorteras ut om det är tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt genomförbart.
Precis, det är det som det här förslaget stiftar till. Och det är ju då för man vill tillämpa liksom, avfallshierarkin bättre. Som är ju en gammal klassiker i miljösammanhang. Att det är bättre att återanvända. Hur är det?
Ja, avfallshierarkin är att först och främst så ska man undvika avfall. Alltså, vad heter det på engelska? Man ska undvika avfall och sen så ska man återanvända. Alltså samma produkt en gång till. Och sen kan man då material återvinna. Och sen energiåtervinna. Och sist då deponera.
Så med matavfall så skulle det vara undvika matavfall. Alltså att man äter upp mer än vad man gör nu. Och sen skulle det då vara att kompostera är då steg två. Liksom, eller kompostera eller använda det till biogas eller vad man vill.
Ja, jag tror faktiskt att det är bättre att alltså göra rötning. Så att man gör och så använder resterna som gödningsmedel och biogas. Att det blir bättre än att bara göra kompost hemma liksom. Men en annan EU-lagstiftningsgrej som har skett då, det är att Sverige försöker införa att all form av avfallshantering kan vara straffbart. I dagsläget är det så i Sverige att bara hantering av avfall när det är förvaring eller bortskaffning är straffbart. Men nu vill man införa att även andra saker som kan medföra då föroreningar eller hälsa och hälsoskadliga grejer ska vara straffbart. Och det här är också för att Sveriges lagstiftning ska närma sig EU-lagstiftningen kring avfallshantering. Ett aktuellt exempel där man i Sverige faktiskt har straffat ett återvinningsföretag är från hovrätten i Göteborg där man har stämt, eller då, där man har beslutat att IL Recycling, ett företag, ska betala 12 miljoner kronor i skadestånd till Norrköpings kommun för att de har tömt hushållsavfall vid fel tillfällen och att de har kört med överlastade bilar. Så att det sker ändå viss typ av straff redan vid avfallshanteringen.
Naturvårdsverket har beslutat att Stockholms stad ska få 6 miljoner för att bygga ut laddningsstationer till elfordon. Idag har de cirka 700 laddningsstationer, men de ska då bli drygt 1000 med det här bidraget.
Det tycker jag man ser på många ställen i Europa också, att det byggs ut jättemycket. Men en viktig grej att tänka på med laddningsstationer och elfordon överlag är ju vart elen kommer ifrån. För den kan ju lika gärna komma från kolkraftverk eller dieselgeneratorer och då använder man ju fossila bränslen också trots att det som konsument tror man att det är el man använder. Och en grej man har sett nu då det är att den förnyelsebara elektriciteten i Europa och världen har ökat väldigt mycket. Bland annat har man sett då att allt mer energi eller el då kommer från solceller. I Italien så kom förra året 8% av all deras el från solceller. Och i Tyskland och Grekland har det här också ökat jättemycket. Och globalt så kommer faktiskt nu hela 1% av all energi från solceller.
Jag har också läst att Kina är det landet där de, alltså ökningen av solcells, eller el från solceller ökar allra mest i Kina. Och det är ju väldigt positivt, alltså som Kina är en så stor ekonomisk makt och också så många personer. Och man har ju varit det här rädslan för att när alla kineser ska få en egen bil så kommer det gå åt helskotta. Det känns som att när de tar den här riktningen gör ju verkligen, känner jag ju ett stort hopp inför liksom COP21 och klimatet i allmänhet.
Kina har ju väldigt, väldigt höga ambitioner om sin elproduktion för de har jättemycket luftföroreningar. Alltså för de kanske inte handlar så mycket egentligen om koldioxidutsläpp utan om faktiska andra luftföroreningar som skapas vid eldning av kol. Liksom. Så de har satsat jättestort, precis som du säger, så sker den största utbyggnaden av solceller i just Kina. Liksom.
Det är också intressant att jag läste att 93% av kineserna tror att klimatförändringarna är orsakade av människan. Vilket man kan jämföra med 53% i USA till exempel. Så att den här, alltså det är ett verkligt problem för många kineser. Och det tror jag är liksom någonting som vi ibland glömmer bort i västvärlden.
Ja, man tror att det bara handlar om så här, av ekonomiska skäl så vill inte Kina eller något sånt.
Ja, och när jag var i USA på utbyte förra året, då klagade ju mina amerikanska miljövetarstudentkollegor, eller vad man säger, klagade ju alltid på Kina. Att liksom USA gör så mycket men Kina gör ingenting. Och jag tycker att det är en nästan komisk sak att säga. Men det visar ju lite på våran inställning och hur fel den kanske är och väldigt västcentrerad den är. Men tyvärr är det ju inte alla länder som går framåt när det gäller förnyelsebar energi. Storbritannien är i och för sig numera det enda av G7-länderna som ökar sina subventioner till fossila bränslen. Med motivationen att en omställning till förnyelsebart hade skadat deras produktion och hade varit för dyrt för både konsumenter och producenter.
Men så nyheten är egentligen att nu är det bara ett land av G7-länderna som ökar, de andra minskar. Nej.
Jag tror, ja, förut, alltså de andra har väl mål att minska, och det är ju det de flesta ställer upp på. Och det är ju lite märkligt att Storbritannien, det tycker jag i alla fall, att Storbritannien köper den här linjen att liksom öka subventionerna till icke-förnyelsebart.
Jag tänker att det, också, det är ju dels ett regeringsbeslut såklart, men också i Sverige finns det ett initiativ som heter Fossilfritt Sverige, där också företag och andra aktörer har gått in och sagt att så här, vi vill att Sverige ska bli fossilfritt. Och det finns en, jag läst några uttalanden av energiexperter som också inte ser några hinder i att Sverige får ett helt fossilfritt energisystem. Inte bara idag är den svenska elen fossilfri, men det finns ju andra delar av energisystemet som bränsle och så vidare som inte är det. Men att i Sverige så ser man det som ett fullt möjligt och liksom ganska nära mål.
Ja, och jag läste att E.ON skulle börja med ett projekt att se om en liten ort kan bli självförsörjande på el till exempel. Att en liten kommun eller en liten... Och jag tror att det är väldigt, alltså det är väldigt spännande projekt att se hur det blir i framtiden. Om man kan lyckas med ett litet energisystem som gäller för den här lokala orten med de förutsättningarna som man har på den platsen.
Man har börjat prata om något som heter prosumers när det handlar om just el. Som jag tycker är ett jättespännande koncept som är lite med den här delningsekonomin. Koncept att man både producerar och konsumerar. Så man är både producer och consumer av energi. Och då är man en prosumer. Så då har man till exempel då solceller på sitt tak. Men de kanske producerar el medan man är på jobbet. Så då sänder man ut det på nätet till liksom industrin då, eller den som konsumerar el under dagen. Och sen på kvällen när man kommer hem och vill tända sina lampor så köper man el någon annanstans ifrån. Men då har man liksom både bidragit och tagit ifrån själva elsystemet. Innan vi tar upp veckans tema så vill Supermiljöpodden hylla trenden att divestera från fossila bränslen. Många banker, universitet och andra investerare väljer numera bort att investera i fossilt kol, olja och gas. Senast i raden är Andra AP-fonden och Uppsala kommun. Och Supermiljöpodden hyllar alltså denna divesteringstrend.
Med anledning av de hemska dåden som skedde i Paris här förra veckan så kändes veckans tema i Supermiljöpodden ganska självklar. Vad kommer att hända med klimatmötet efter dessa attacker?
Det första som har hänt är ju i COP21-sammanhang i det här är ju en positiv nyhet, och det är att mötet kommer att bli av. Bland annat har då Frankrikes premiärminister sagt att det kommer att hålla eftersom att det är ett viktigt möte för mänskligheten. Att man har kunnat se liksom, ja, det har man i alla fall sagt, om man har bestämt att mötet som sådant kommer att bli av.
Men däremot har vi ju läst nu att klimatmarschen, de har ju planerat en sån jättestor klimatmarsch i Paris. Och jag tänkte att den kommer då ställas in. Och jag tänkte faktiskt på det här häromdagen, att jag funderade just på den här marschen, att hur ska säkerheten kunna byggas upp kring en sån jättedemonstration?
För det, vad är det liksom, hur många, 200 000, hur många tänker delta?
Alltså när jag läste om det så har det varit tiotusentals, jag vet inte. Men ändå liksom, hur kontrollerar man ett sånt tillfälle och hur ser man till att säkerheten sker liksom där? Och jag tänker också, vad skulle hända om alla de här människorna skulle, alltså om något skulle hända? Vilken stor del av miljövärlden som hade försvunnit?
Ja, det är en helt svindlande tanke verkligen. Men du hade ju tänkt, eller tänker, åka ner. Hur tänker du nu?
Ja, alltså jag planerar fortfarande att åka. Min mamma vill inte riktigt att jag ska åka. Men som jag tänker så är det ju förmodligen väldigt hög säkerhet där nere. Sen får man väl se, det är ju mycket av de här kringliggande alltså seminarier och demonstrationer och aktioner som verkar ställas in nu på grund av detta. Så frågan är vad man kan göra som privatperson där nere. Alltså innan var det väl mycket runt omkring, men nu kommer det kanske mer vara fokuserat på bara de faktiskt politiska besluten.
En grej som vi har varit lite oense om här i Supermiljöpodden är Åsa Romsons tweet i frågan. Och för er som inte har hört det här innan då, så tweetade Åsa Romson mitt under pågående dåd. Tweetade hon ett citat här då. De mycket allvarliga händelserna i Paris kan försvåra för klimattoppmötet i december då över 100 regeringschefer planerar delta.
Ja, och de flesta, det här fick ju väldigt mycket arga reaktioner från människor där de tycker att det är okänsligt att fokusera på klimatmötet när människor dör. Vilket jag kan hålla med om till viss del.
Och det hela slutade med att hon tog bort tweeten och att Stefan Löfven sa att det var ett dåligt omdöme av henne att göra den här tweeten. Men jag, när jag läste tweeten så tyckte jag istället att det var en viktig tweet. Alltså för om sett till hennes perspektiv. Det hade varit dåligt om Stefan Löfven hade skrivit så. Eftersom att han är statsminister och har ett helt annat fokus. Men eftersom att hon är klimat- och miljöminister så tycker jag att det är rimligt och rätt att hon fokuserar på klimatmötet. Alltså, det är klart att det är bra och viktigt att hon först poängterar att det är allvarliga händelser och att det är fruktansvärt vad som händer med människoliv och så vidare. Men att hon också visar sin oro för klimatmötet.
Ja, men jag håller kanske inte riktigt med om att hon poängterar hur allvarligt. Hon säger att det är allvarliga händelser, men man kan också tolka det som att hon inte bryr sig så mycket om offren som faktiskt missar sina liv under den här attentaten. Liksom. Och jag förstår verkligen Åsa Romsson, och det är ju ur hennes perspektiv och hur många personer som är väldigt miljöengagerade, så handlar ju klimatmötet i Paris om liv och död. Det handlar om framtiden för nationer, det handlar om havsnivåhöjningar, det handlar om miljontals människor på flykt. Men för människor som inte är så inne i det så är ju den kopplingen inte självklar, och jag tror att Åsa Romsson missar lite det. Att liksom för andra människor handlar klimatet om liksom miljön, kanske naturen, mer än att man ser den så direkt kopplad till människoliv som kanske hon gör.
Mm, jag tror också att kanske att man inte ser det som något så akut, utan att det ibland presenteras miljö- och klimatkris som någonting som kommer hända i framtida generationer, har man pratat mycket om. Att man inte ser det som någonting som också påverkar oss, vilket det ju gör. Men jag tror att folk har en bild av att miljö- och klimatförändringar, även om de pågår nu, så kommer de att vara värre sen. Och då är det liksom inte riktigt lika nära, eller vad man ska säga.
Nej, och det är ju någonting som börjar ändras nu. Till exempel så läste vi här på Supermiljöbloggen att det är 43 länder, de som är mest utsatta för klimatförändringarna, vill inför COP21-mötet att det ska bara begränsa till en 1,5 graders ökning istället för 2 som är ens mål liksom, av de andra länderna. Och det är ju för att de här länderna har redan nu sett effekter av klimatförändringar och redan nu är oroliga för hur liksom inom snar framtid deras egen befolkning kommer påverkas av det här. Så för dem är det mer verklighet, men jag tror att för oss här så handlar det lite mer om översvämningar kanske, alltså problem som inte är lika, alltså inte lika farliga som det faktiskt kan bli.
Verkligen, och givet det här då, så du lyssnade kanske inte heller på det, men Johan Rockström och Naomi Klein, som är två framstående miljöpersonligheter, hade ett samtal häromdagen i Stockholm om just klimatförhandlingarna.
Ja, jag missade faktiskt det. Jag ville jättegärna höra det, men jag tror att de ska lägga ut det, har jag hört, på någon plattform. Så man får hålla ögonen öppna så kanske man kan lyssna på det, för jag tror att det kan vara ett väldigt intressant samtal. Och Naomi Klein har ju efter det här dådet i Paris poängterat att det blir nästan ännu mer viktigt med det här klimattoppmötet att få ett avtal och att öka mängden förnyelsebara källor till energi och att minska vårt beroende av fossila bränslen. För det är ju en stor säkerhetspolitisk fråga. Mycket av oljan är ju koncentrerad till länder som Saudiarabien och Ryssland, och det är ett stort beroende som vi har av de länderna, och också säkerhetspolitiskt blir det ju ett svårt läge. Och IS, de har ju kontrollerar mycket olja, och det är ju en viktig del av deras verksamhet. Eller vad ska jag säga.
Ja, en viktig anledning till att folk eller nationer krigar med dem.
Ja, invasionen i Irak, liksom, det är många krig som har startats på grund av det här, och har man en mer decentraliserad energiproduktion så blir ju inte det enorma beroendet. Alltså det finns ju typ ingen annan naturresurs som vi är så beroende av, liksom väldigt få platser på jorden. Alltså andra resurser som vi är jätteberoende av, typ vatten och sånt, det finns ju lite överallt liksom.
Ja, det är mycket mer självklart att man använder sitt eget vatten. När man hör om så här vattenimport och export till och från olika länder, så känns det absurt att man ska köra färskvatten från någon svensk insjö till något nordafrikanskt land. Så bara, men va? Varför skulle man någonsin? Medan med olja så är det en självklarhet för oss att det är så det går till.
Ja, och jag menar, det är ju bara att tänka liksom. Tänk om vi hade haft all matproduktion i Ghana till exempel. Och vi var fullständigt beroende av det. Alltså, det är ju en absurd tanke, någonting som vi är så, som är så essentiellt för våran fortlevnad här. Liksom. Alltså så som vi har systemen nu. Och det är klart, det är ju vore ju fantastiskt om det beroendet kunde minska, och också tillfälle för länder som är kanske inte har så bra ekonomisk situation nu att liksom utveckla sitt energisystem och faktiskt bli en, alltså nettexportör kanske av solenergi till exempel, istället för att importera.
Med de orden avslutar vi det här avsnittet av Supermiljöpodden med Vera Telemo och mig, Ellen Palm.